När vi stod på Drottninggatan och vi skulle på bio, så säger han till mig: titta där uppe mamma. Så pekar han längst upp på Tegnérgatan där, en stor lastbil. Kan det vara som i Frankrike, sa han. Terrordådet var nog det som har påverkat mig näst mest i hela mitt liv. Jag är troende, men jag har varit ovän med Gud efter Isak dog.
Det förstår jag.
Vi har bråkat som 17. Jag tror nu är vi fortfarande inte vänner, men vi kan sitta i samma rum. Jag stänger faktiskt av min mobiltelefon på kvällarna. För jag är livrädd för det här, liksom att vakna upp. På något sätt så är det så här, jag kan tackla det morgon jag vaknat. Men jag tacklar inte på natten.
Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, David Ebrard. Jag är psykiater och författare och jag har en historia. Jag har ju haft en podd förr med en fantastisk kvinna som heter Magdalena Graf. Och nu sitter Magdalena Graf här mitt emot mig.
Ja, jag är
välkommen
så tacksam.
Hit.
Tusen tack, David. Jag är
så det här är ju, det här är ju comeback.
Ja, men det är som att säcken är knuten på något vänster.
Ja, vi hade ju en podd ihop i 2,5-3 år.
Mm, och vi var de första, tror jag, som nästan kom ut med podd. Alltså, podden var inte så stort på den tiden.
Ja, det var du och jag och Alex och Sigge och Filip och Fredrik ungefär.
Ja, men det var väl så. Sen, jag tror när vi slutade med podden, det var ju i samband med att Isak gick bort.
Ja, det var,
det så,
var
så. Så smällde det till hela podden.
Ja, och Isak är din son.
Min son, ja.
Som gick bort. Och då, av förståeliga skäl, så orkade du inte
podda nu med.
Podda
nej.
Just då i alla fall. Men
nej,
vi
precis.
Har pratat om det i flera år att vi skulle börja igen. Och det här blir någon slags...
Ja, jag är så kul att få gästa dig. Du är så duktig, tycker jag. Det här
tycker
är ditt
du?
rätta...
Mitt rätta element.
Precis.
Jag ska helst inte vara någonstans utanför en studio. Då ställer jag bara till det och säger dumheter.
Nej.
Ja, men vad heter det? Jo, jag skulle säga att jag försökte ju upprätthålla den lite, för vi hade ju kontakt där och så hade jag en massa andra gäster under ett tag, men sen orkade du inte riktigt prata om det där.
Nej, jag tror att alla förväntade sig att man skulle bara prata om Isak och sånt. Det kändes så, det var som ett öppet sår. Så att det har tagit ganska, det har gått många år nu, 6 år sedan dess. Mm. Och nu börjar man känna sig lite mer redo och läkt.
Ja, men läkt, det läker väl
det
ändå
läker,
aldrig?
Läker, det läker absolut inte, men jag kan pilla på såret.
Ja.
Jag kan prata om det, jag kan beröra det.
Ja.
På ett annat sätt nu än hur jag kunde hantera det för ett par år sedan.
Och det var det jag tänkte, eller vi tänkte när vi skulle prata idag, att vi i alla fall pratar, vi kan prata om en massa andra saker. Vår podd, vad heter vi? Graf och Ebrard.
Ja, och jag tror att det var ju kul, för jag var väl den som inte visste någonting och du visste det mesta, och så tog vi upp massa roliga ämnen. Och jag tror vi var ganska opeko.
Vi var fruktansvärt opeko,
ja.
Kan man väl säga.
Nej, men jag tror att skulle man prata som vi gjorde på den tiden idag, så skulle man nog bli avstängd.
Är det sant?
Jag tror vet inte, jag men lite grann. Jag tror
så
vi,
du rekommenderar inte att lyssnarna går in och
nej,
de
gör
finns
inte
ju
det.
Kvar de här
ja, det gör
avsnitten.
De. Ja, det gör de. Jag måste nästan gå in och lyssna på dem själv.
Ja.
Det var surrigt och rörigt men kul. Och vi hade våra en kväll i veckan där vi träffades och liksom pratade
ja.
Om allt.
Ja, det var faktiskt mysigt. Väldigt mysigt. Nej, men jag saknar det. Men du sa det, vi la ju ner det där för att du av naturliga skäl inte orkade riktigt prata om det. Och anledningen till att jag bjöd in dig idag är ju egentligen lite för... Den här podden handlar ju om hur vi mår fysiskt och psykiskt. Det är jättemycket, jag vet inte om du känner till, har du lyssnat på min podd?
Jag skulle ju kunna ljuga och säga att jag har, men jag är ganska dålig på att lyssna på poddar. Jag har så mycket...
Jag misstänkte det.
Jag tror att mitt liv är som en livesändning. Det är bara bränder som ska släckas överallt, precis som det var för 10 år sedan, David. Så att
ja.
Får jag möjlighet att vara själv med lugn och ro. Då brukar jag sitta tystnad faktiskt.
Ja, precis. Inte lyssna på någon
nej.
Jobbig skånsk röst. Och sådär. Men ja, för det vi pratar om här, det är mycket det är kost. Har vi mycket pratar vi om, och vi pratar om motion, och vi pratar mycket psykisk ohälsa. Och det är ju naturligtvis något man måste prata om då. Hur hanterar man sorg? Det är ju ett ämne som vi inte har pratat så himla mycket om, men där du ju har större kunskap än jag i det. Men sen pratar vi om allt möjligt här, och jag tänker att det gjorde ju vi också.
Mm.
Vi pratar ju om allting. Vi pratar om barnuppfostran, vi pratar om hur man får ihop livet och sådär. Men hur får du ihop livet nu då, efter de här 6 åren?
Det har varit, jag har fått ett barn till. Jag har hunnit skilja mig. Jag har fortfarande stökiga tonåringar. Så att man får väl liksom aldrig riktigt livet att gå ihop. Utan det är bara liksom, när man vaknar på morgonen, då vaknar man för att man lever. Och så är det bara liksom att följa med strömmen lite grann.
Men du blir ju aldrig nedslagen.
Jo, jag blir nedslagen. Jag blir
nedslagen blir man naturligtvis.
Men jag tror inte att jag har det i mig att jag... Jag mådde då, efter Isak gick bort, så tyckte jag att de första åren var väldigt jobbiga för att jag hade inte möjligheten att sörja riktigt med de andra barnen. Jag ville bara lägga mig ner och äta sömntabletter och grina och kanske bli alkoholist och lyssna på det. Ja, men du förstår, jag menar, bara tappar det helt. Men när man har andra barn så kände jag lite grann att jag, det funkar ju inte så för alla, men att jag tog det beslutet för deras skull att jag skulle hålla ihop och försöka vara stark för dem. Och det klarar inte alla av, och folk kanske blir provocerade av att jag säger att jag klarar av det, men att jag försökte.
Men finns det något val?
Jo, men alla, jag vet att jag har sagt det här tidigare och jag har fått ganska mycket kritik.
Och vad är kritiken?
Ja, att jag menar att jag är stark och att alla kanske inte har den möjligheten, och det stämmer ju. Men jag bestämde för mig själv att jag ska byta ihop nu.
Men för lyssnarna, hur många barn har du?
Jag har 5 pojkar.
Fem pojkar.
Så då kände jag att jag ska bita ihop. Jag ska ta mig upp morgonen. Jag hade en häst på den tiden, så jag åkte till stallet. Jag stod och ryckte den där jäkla hästen som mental terapi. Och jag tror att möte med djur är väldigt mysigt att stå och göra. Ja, men bara stå och rykta eller bara vara liksom i naturen gjorde jättemycket för mig. Och sen höll jag ihop det. Sen höll jag på att spricka. Du vet, jag kunde knappt sitta på bilder på Isak. För det var som att jag ändå hade bara packat ner en låda. Och liksom inte tillåtit mig själv att tappa det. Så att, jag tror att det hade gått ett par år. Då åkte jag faktiskt till Thailand själv i 5 veckor. På en liksom lite hälsocampresa. Men jag åkte ensam. Och då var jag i Thailand i 5 veckor. Och bara grät. Och grät. Och grät. Jag tränade lite grann. Jag kollade på Paradise Hotel. Jag tog en sovmorgon. Jag var bara som en tonåring, men jag grät. Och jag mötte min sorg på något vänster. Och det var en jätte... Alla kan ju inte heller åka till Thailand för att möta sin sorg. Nej. Men nu är det här min historia. Alla har ju olika historier.
Men man, alla kan hitta något sätt att möta sin sorg.
Precis. Så att jag mötte min sorg i naturen. Och i djur.
För jag har ju en av mina bästa vänner, Isak Nachman, som också har varit med i podden. Han är ju judisk ortodox rabbin, och han miste ju sin dotter för ungefär 4 år sedan eller någonting sånt. Men i judendomen har man en väldigt ritualiserad sorg, det vill säga man ska göra vissa saker, man ska bjuda in ett visst antal personer varje dag under en period. Jag kan inte det där rakt
av. Du är jättebra.
Men, ja, men hade du någon sån, eller du var mer utlämnad?
Nej, jag tror att när någon går bort så förlorar du väldigt mycket vänner. Du finner nya vänner.
Varför förlorar man vänner?
För att folk inte vågar fronta dig. Du vet, folk skickar en blombukett. Och sen vågar de inte. Och så säger de, hör av dig om du behöver hjälp. Men det gör man inte i sådana situationer. Nej. Så jag kommer ihåg, en av de finaste initiativen jag fick, som jag kommer ihåg absolut mest, som kan bli tips till alla er där ute kanske som med om sorg. Det var faktiskt en bloggläsare till mig. Sansi Pansi, någon som man ser kommentera på bloggen. Sådär. Och hon tog reda på var jag bodde någonstans. Hon åkte upp till mig första veckan och så ställde hon en stor kastrull med spagetti och köttfärssås. En termos med kaffe och nybakta bullar utanför min dörr. Och den köttfärssåsen, spagetten, den levde vi på. Det var det enda vi åt. Det fanns väl inte Foodora på samma sätt som det kanske gör idag. Men vi levde på den maten. Så det tänker jag ofta på. Jag har
och det var det enda hon gjorde egentligen. Hon knackade inte på. Till känna.
Nej, hon knackade inte. Hon sa väl att det finns någonting utanför din dörr. Men det var det finaste jag kunde få. För det var så hands on. Och det var så kärleksfullt och handlingskraftigt. Så det använder jag mig av mycket nu. Om jag har människor i min närhet som har nära och kära som går bort. Jag kanske åker dit med mat, åker dit med en flaska vin, lite ost. Eller att man bara... Det är en fin gest som värmer väldigt mycket.
Det får man att tänka på. Jag miste ju min första dotter som dog ju vid förlossningen. Min bror som bara tog... Jag bodde i Göteborg vid tillfället och han åkte från Lund. Bara upp och bara var där. Bara kom. Och det betyder så otroligt mycket att finnas. Så jag tänker på det du säger, att folk vågar inte kommentera. Eller du sa att du förlorar
vänner. De vågar inte. Det är kanske mammor som varit med om samma sak som hör av sig. Och det kommer jag ihåg att det, jag vände mig till många forum. Jag gick med de här, vi som förlorar barn, på Facebook. Och det var jätteskönt att få läsa andra människors historier. Tänkte jag om Lotta, som en mamma vi har läst med tidningarna, som förlorade sina barn i en brand. Tänkte om Lotta kan överleva sina barn, då ska jag överleva det här också. Så jag hittade lite kraft i sånt.
Har du kontakt med dem fortfarande?
Nej, jag har inte, väldigt sällan där inne nu. För att jag känner ibland så blir det att man kan fastna i sin sorg också. Och det kan bli liksom ett ältande. Och det känner jag att... Jag är nere hos Isak ibland på kyrkogården, men han finns med mig var jag än är någonstans.
Det är det jag uppskattar så mycket med den här judiska ritualen. För där är det också ritualiserat när du ska sluta. Så det är inte bara ritual hur du ska göra just i det akuta skedet. Utan det finns, det finns ett slut på det så att man inte just fastnar i...
Att det blir bara liksom änglar och blommor och gravbilder. Och att, för det tror jag inte är sunt heller. Utan jag tror att man måste ta med sig sorgen och man måste försöka att lära känna den och liksom rida ut den där vågen. För det är lite så. Jag känner ju att den här vågen kommer i magen. När det börjar liksom ner i buken och det går upp som en svallvåg. Och du vet, men den kommer lite mer sällan nu. Och jag känner att jag har liksom hittat frid med Isak lite grann också nu. Och jag samtalar med honom och... Jag träffat en ny man. Vi åkte ner till kyrkogården och jag ville att Isak skulle träffa honom. Men det var så fint. Så han är med. Lyssna på hans... Just att också prata om Isak mycket. Det gör vi mycket hemma. Det tycker jag också gör att han fortsätter.
Han finns med fortfarande.
Fortfarande.
För det där med att fastna i sorg, det är ju rätt svårt. Och det är framförallt så tänker jag att när man har... När det är outredda saker... Alltså det finns så här, någon ilska i det också.
Jag tror så att hade Isak gått bort och vi var ovänner så hade det varit väldigt svårt för mig att tackla.
Ja, det var precis.
Men nu var det ju så att vi var inte ovänner. Nej. Och det kändes skönt. För annars så kan man känna kanske en viss slags skuld. Och det tänker jag på idag nu med mina andra barn, att jag försöker inte skilja som ovänner. Jag försöker tala om för dem väldigt ofta hur mycket jag tycker om dem. Och det är klart, sen kan jag känna, sen var ju Isak ett litet rövhål till och från. Han var ju riktigt jobbig, han var ju en stökunge liksom. Så jag kunde ju ibland efteråt känna samvetskval över tankar jag har tänkt. Och arg jag varit ibland och liksom, det får man brottas med. Men så är ju livet, så är ju allt.
Men jag tänker det du sa, att du vill inte vara ovän med någon av dina barn när du skiljs åt. För så lever jag. Jag kan säga att jag har en fru som ringer mig. När hon vill prata, då vill hon prata. Och när jag miste min dotter, då var det så att då ringde min dåvarande tjej mitt i natten till mig för att hon var inlagd. Och ringde mitt i natten och sa att det har hänt något hemskt. Prisma, som vår dotter heter, är död. Och varje gång min fru ringer, hetsringer mig. När jag sitter i möten och så tänker jag, nu har hänt barnen någonting. Kan du känna det, att det finns någon sån här...
Oh, jag kan säga så här, att jag stänger faktiskt av min mobiltelefon på kvällarna. För jag är livrädd för det här, liksom att vakna upp. På något sätt ser det så här, jag kan tackla det imorgon när jag vaknat. Men jag kan tackla det inte på natten. Nu har vi fortfarande stökiga tonåringar, jag och min exman. Så att vi besöker polisen, så får de knacka på hemma hos honom. För det fixar inte jag. Liksom, det behöver inte vara något jättefarligt. Man har varit ute och busat på stan eller någonting. Sådana grejer är jag livrädd för. Det är knacket på dörren och samtalen på natten. Och det kan inte jag det för.
Och sen, jag bara slog mig. Du var också närvarande vid den här som hände på Drottninggatan.
Ja, på det stora terrorattacken var jag med på. Så vi var de första som blev påkörda. Så där fick man ju posttraumatisk stress.
Ja, det är det jag menar. Ja. Först Isak och sen det här. Det var det jag menar. Det har ju hänt en del saker.
Ja, och hjärnblödningen och hjärtproblemen.
Och hjärnblödning.
Ja, det är mycket. Det är en lång lista. Nej, men jag tror att Isak går ju inte att jämföra med någonting. Men jag tror att terrordådet var nog det som har påverkat mig näst mest i hela mitt liv.
Och på vad sätt har det påverkat dig?
För att jag inte kan styra. Jag är ganska duktig på att styra mig själv. Men den rädslan kan inte jag styra. Går jag på stan och det kommer en lastbil eller en flyttbil eller en sopbil eller en mattransportbil och jag hör de här dunken, då tar det mig tillbaka till Drottninggatan och jag får liksom, jag är fruktansvärt. Så att jag tror att jag nästan varje dag, varje timma blir påmind om det som händer där.
Och hur lever du med det?
Vi flyttade från stan. Ja, vi flyttade från stan.
Var det ett av skälen till att ni flyttade från stan?
Ja, vi flyttade från stan. För jag fixade inte var inne i stan med alla ljud och tutningar. Och funkar inte alls. Jag mådde fruktansvärt dåligt av det. Och sen så la sig det lite, man bodde i en villa.
Mm. Men är det så nu när du kommer in till stan att då blir det ännu värre?
Det blir värre. Och jag sitter på restauranger så tänker jag alltid att jag inte ska vända ryggen till. Går jag på trottoarer så går jag längs. Jag tänker alltid katastrof. Tänk när jag är bland folk.
Vad har du fått för hjälp för det? Har du fått
jag trodde, från början var det också svårt. Det som du säger, David, att alla tycker så här, men Magdalena, du har varit med om så mycket i livet, så det här fixar du. Och jag tror att jag alltid har haft liksom, människor omkring mig som har tänkt så, stora syster och du redde Maggan och det är ingen fara. Och jag kommer ihåg efter terrordådet så sa folk till mig, vilken tur att det hände dig. Och inte för en vanlig människa hade du inte fixat det där. Och det såras mycket och det gjorde så fruktansvärt ont. För att jag var verkligen liksom... Och då satt jag och försökte leva upp till någonting, att det inte var så farligt. Men sen på söndagen, då kraschade jag. Och ringde psykakuten. Mm. Och sen var jag riktigt...
Vi hade ju lite
kontakt
också.
Ja, vi hade jättemycket kontakt. Så att, och mina barn var ju där. Charlie, han var ju liten så han lyckades ju liksom hålla för ögonen. Och lyckades gömma honom liksom lite från det värsta. Men Tristan, han... Han såg ju allt och det såg mig få panikångestattack och han fick uppleva allt det här och det är fruktansvärt för en sån ung pojke. Men han vill inte prata om det. Vi har försökt gå till...
Hur gammal var Charlie nu?
När var det nu?
När var det?
Han är född 04.
2017?
04.
Så han var 3 år ungefär?
Ja, precis.
Just det.
Och Tristan var väl sin... Jag försöker ta dem till alla de här olika och prata om det, men alla funkar olika... Tristan är ganska introvert. Mm. Inte gärna prata om det.
Tristan är hur gammal?
Ja, han är 16 idag.
Så han var då 12?
Ja, så det var en väldigt känslig ålder. Mm. Och han var väl den som... Han var faktiskt den som varnade oss. Han har lite paniktänk mycket. Och
aha, så han såg det här?
När vi stod på Drottninggatan, vi skulle på bio, så säger han till mig, titta där uppe mamma. Så pekar han längst upp på Tegnérgatan där. En stor lastbil. Kan det vara som i Frankrike, sa han. Mm. Och jag tänkte på en gång svara, nej, absolut inte. Men jag tänkte på Gamla stan, den här händelsen för 20 år sedan. För det såg så trångt ut på kanterna.
Ja, den här som var radiostyr och körde här på Västerlånggatan.
Precis. Just det. Och säger Tristan, kan det vara som i Frankrike? Så här, det vet man för sig aldrig, Tristan. Men jag fick en liten klump i magen. Mm. Så jag väntade för att se, och den åkte ner för gatan. Så svängde den höger mot Adolf Fredriks kyrkgata. Och då sa jag till dem, men nu måste vi se upp Babybossen på Filmstaden. Det måste gå nu. Men tack vare att han hade gjort mig observant till det, så tror jag att jag handlade snabbt. För att du började tänka Paris, Frankrike. Man hade de tankarna i bakhuvudet. Så att sen när det smällde till bakom ryggen på oss. Mm. Hade jag inte haft de tankarna så hade jag nog inte reagerat. Men nu hade jag det i ryggmärgen. Och jag vände mig om. Och då har vi lastbilen precis i ryggen. Så jag lyckas ta banan och så kastar vi oss åt sidan. Mm. Och det här är också en med Tristan där. Han är en fantastisk pojke. Och då springer vi, tänker nu måste vi in och gömma oss på en restaurang. Mm. Och då säger Tristan att nej mamma, vi måste bort från folkmängder. För är det som i Paris så kommer de komma in och skjuta oss. Du vet.
Men han måste ju ha tagit det här hårdare än Charlie skulle jag säga. Som
ja,
var 12
absolut.
Charlie var så pass
absolut.
Liten. Så.
Ja, men, och just det här att Tristan... Ska inte prata om hans upplevelse på det viset nu. Men han tappade ju min hand. Och sen sprang han tillbaka mot lastbilen. Liksom, så att allting hände framför honom på ett väldigt obehagligt sätt.
Men du kom till psykakuten. Vad hände där? Vad fick du för hjälp där? Det är ju svårt. Jag har jobbat 13 år på psykakuten.
Det är du som har hjälpt mig, David. Jag menar, det är du som har fått mig. Och jag kommer ihåg att när jag fick min Sertralin,
ja.
Ja, precis. Mm. Av dig så sa du till
mig... Det är
en
antidepressiv medicin.
Precis, du kommer ihåg att det var ju efter allt det här. Liksom. Du kommer ihåg att du sa till mig att liksom, du kanske inte behöver den här just i dig själv. Men du behöver den här för att kunna hantera din omgivning. Mm. Och det var väldigt, väldigt sant och riktigt för mig. För att i mitt fall så är det så. Jag får så mycket katastroftankar. Jag får blir så ledsen och så rädd och så arg. Jag tycker den medicinen har hjälpt mig oerhört mycket de senaste åren. Mm. Och det är inte något skamfullt att säga det heller.
Absolut just för inte. Att, det är en miljon svenskar som står på den typen av medicin.
Ja, men just för att det, liksom, det plockar bort lite av den här liksom, värsta. Jag försöker sluta äta medicin när jag var i Thailand nu.
Mm.
Ja, då började jag tycka om musik och jag har varit kåt igen.
Usch, vad obehagligt.
Och jag började känna sorg och svartsjuk. Jag tänkte, helvete, jag måste börja med medicinen igen. Det här vill jag inte känna.
Det där är inte min indikation.
Nej, jag bara skojar. Det var ett skämt, hörni.
Jag fattar. Ja, nej, men i övrigt rent så att säga psykoterapeutisk hjälp eller sådär. Det var att du var på psykakuten och sen så, ja, vad ska
det
de göra?
Det hände inte så mycket. Sen skickas du iväg till polisenheten och det blir förhör. I och med att vi var de första som såg bilen och såna här grejer.
Hur känns det att prata om de här sakerna idag? Får du någon flashback när vi pratar om det?
Liksom? Ja, lite granna, men det går ju också liksom...
Patematik, det är hanterbart. Ja, du har pratat om det så mycket nu.
Ja, men precis. Det är det jag har gjort. Så att, men att just med Isak, jag har aldrig vågat åka tillbaka till platsen där han gick bort. Dit kan jag inte åka.
Nej.
Och det är ju olika. Folk kanske vill åka och sätta blommor på ställen när folk går bort i trafikolyckor och sånt. Men det fixar inte jag.
Det är som när jag miste vårt barn. Då var de ju väldigt tydliga med att du måste titta på henne. Men det gjorde inte ni, eller hur?
Ja, det var ganska svårt. Det var jag, mamma och Hanna. Mm. Hanna ville inte, så hon avstod. Jag var livrädd. För jag är
Hanna, din syster.
Min syster, ja, och mamma. Och då sa de också att, vet, för jag var livrädd att veta om han var krossad. Ja. Han föll från balkong från sjunde våningen. Ja. Så att jag förväntade mig inte att han skulle se hel ut.
Nej.
Så jag var livrädd för det, att det här ska bli mitt sista liksom, minne av hans ansikte och allt. Vi åkte till Solna. En jättefin kvinna som hade gjort ordning honom och fin. Och det här liksom. Och hon var väldigt vördnadsfull, säger man det. Så att det kändes som att hon har tagit hand om honom på ett fint sätt.
Mm.
Och då satt vi i ett rum och så skulle vi gå in och träffa Isak. Min spontana... tanken var att det var ett helt barn som låg där.
Mm.
Han var liksom inte, fanns inte ett skrubbsår, fanns inte någonting.
Mm.
Men det var inte han.
Nej.
För att de hade väl liksom... så det var liksom, var inte hans näsa, var inte hans panna, det var inte hans hårfäste, det var inte hans ansikte. Det var inte han, så jag kände inte igen honom alls. Det var en hel människa, men det var absolut inte han. Så att jag kände igen honom på händerna.
Mm.
Och jag tyckte det var... jag har dubbla känslor för att ta på en kall hand och jag vet inte, jag stannade inte kvar länge. Jag kände att det var bra att jag gjorde det, men det gav mig inte egentligen.
Nej, jag tror att de hävdade att när vi skulle titta på vår dotter då, så var det för att annars skulle man inte riktigt tro på att det här har hänt.
Mm. Men när jag såg Isak så tänkte jag att det här har inte hänt. För det är inte mitt barn som
är. Exakt. Så det var just därför jag tänkte på det.
Tvärtom. Att jag kände att det här kanske är en konspiration.
Ja.
För det här är inte. Och då gjorde jag faktiskt så. För att jag kunde inte fatta hur han kunde se så annorlunda ut. Och då ringde jag faktiskt en läkare, väninna till mig, som är obducent.
Ja, det heter väl patolog eller
rättsmedicinare. Då förklarar de på ett kärleksfullt sätt hur det kommer sig att man inte ser annorlunda så likadan ut. Och det var ganska skönt, för jag satt verkligen där och tänkte, nej, men det är inte han.
Ja. Ja, det blir ju så, för hela syftet är att du ska förstå.
Ja, nej, men här vidare. Var det tvärtom. Här började jag liksom tänka, kanske är en, för han kanske bara lurat oss. Och det var ju inte hans näsa. Och, alltså så det var bra att jag fick prata med läkare.
Mm.
Sen, vad gjorde jag mer som kändes viktigt för mig? Det var att jag, efter han gick bort, vi vet inte om det var ett självmord eller om han
eller
nej, men jag var så rädd efteråt liksom, att de skulle komma två feta snutar och sparka lite på självmords. Ja, men man tänker att inte folk ska behandla liksom, alla med respekt, eller att de lyfter upp honom på en bål lite.
Jaha, du tänkte så.
Nej, efter dödsfallet. När han hade,
så i ditt huvud så blev
så
det
så såg jag. Jag ville veta hur min son, hur han har sett ut. Vad som, jag vill veta. Så att jag ringde upp ambulanspersonalens chef på Sabbatsbergs. Otrolig kvinna. Och hon samlade ihop rapporter från alla som var på plats. Mm. Sen satt jag med henne i 4 timmar uppe på sjukhuset. Och så berättade hon för mig precis hur det gått till. Så att jag fick en bild av varit. Och hon berättade att när hon kom dit så hade en av ambulansmännen sagt att vilken fin kille. Han var till och med stilig då. Han hade på sig innetofflor och liksom fin skjorta. Och liksom. Men du vet, det var mitt barn. Mitt barn. Och de som kom på plats, de hade väl, förstod väl att det inte gick att rädda honom. Men de som var först på plats försökte rädda honom. Så de fick igång hans hjärta igen och allt sånt där. Och det var så vackert att höra hur de kämpade för att liksom rädda mina barn. Och hur de försiktigt lyfte upp honom på någon sån här liten plastbubbelbår. Det var viktigt för mig att veta att han... Förstår du?
Nej, jag förstår precis vad du menar. Men jag tänker att du gav dig inte heller i det här. Eller var det någon motstånd i att du ville få det här? För jag tänker om råd till människor som är med om kanske inte riktigt så hemska upplevelser, men upplevelser som är svåra upplevelser. Att du är ju en person som inte riktigt låter dig avfärdas, tänker
nej,
jag.
Nej, det var viktigt för mig att jag tror att man kanske får lite fakta så att man, som du säger, inte att man går omkring och inte vet eller man tror. Mm. Nu vet jag precis.
Och det, har det, det har hjälpt,
det har hjälpt
dig.
Mig jättemycket har gjort. Mm. Och få prata med folk som var där på plats. Och, ja.
Så om man ska ge någon slags råd till lyssnarna.
Det är så svårt.
Nej, men jag tänker så här,
du är läkare, du får nu ge mig råd.
Nej, men jag är ingen, här är jag programledare. Jag ställer frågor. nej, men ett råd till lyssnarna som jag bara tänker vad jag hör dig säga är... Om man,
är jag för personlig nu eller är jag för...
Absolut inte.
Nej, men jag tänker om det blir för
nej, men absolut inte. Jag tänkte mer att man ska tänka... Om man tänker sig att man har vänner som har mist ett barn eller har varit med om andra hemska...
Och dit med kärlek. Mat.
Och om du själv har varit med om hemskheter, vad har vi för råd att ge till människor som har varit med?
Det är svårt att veta. Alla kanske inte har... Liksom, jag tänker så, hade jag inte haft Filip då? Så hade det varit min exman som åkte upp i lägenheten och samlade ihop hans saker och tog de här grejerna. Hade jag varit själv, jag hade aldrig fixat det. Så det är så svårt. Mm. Alla har så olika förutsättningar. Men jag tror att en gratis grej man kan göra som är jättebra, det är Svenska kyrkan. Mm. De har otroligt bra präster. De har jättefina diakoner. Mm. Det är öppet. Du kan prata med dem. Det är väl gratis för att du betalar kyrkoskatt. Jag tror så, vänd dig till kyrkan. Det är fantastiskt.
Så det vi kommer här, religionen kommer in, både i det jag pratar om min kompis Isak.
Jag tycker det, jag tycker psykakuten hade tid med det. Åk till kyrkan, prata med dem där.
Och det är väl i för sig det vi säger. Jag har jobbat 13 år på psykakuten. Det man säger när det kommer till ren sorg och såna här händelser, det är ju vänner och bekanta, civilsamhället i form av kyrka eller någon trosamfund.
Ja, jag tycker kyrkan är fantastisk.
Som är det bästa hjälpen att få.
Men jag säger så, kyrkan, det är gratis. Man går dit, pratar med en präst eller en...
Det kanske man skulle göra i andra sammanhang också.
Ja, nej, men jag har en tjejkompis vars exman dog. Hon sa att jag gick till kyrkan. Jag bara tvungen att fråga den där prästen om det fanns vin i himlen. Så det kanske fanns där uppe. Hon sa, men bara för att få prata med någon lite grann. Och jag tror kyrkan är grym. Så behöver man inte alltid tro på Gud. Eller man kan, men det är... Tron är verkligen viktigt, tycker jag.
Att och du är troende?
Jag är troende, men jag har varit ovän med Gud efter Isak dog.
Det förstår jag.
Ja, vi har bråkat som 17. Jag tror nu är vi fortfarande inte vänner, men vi kan sitta i samma rum. Om man säger så.
Okay.
Men jag tror just att den hjälpen man kan få från kyrkan är väldigt, väldigt fin.
Nej, men jag blir ju väldigt rörd över att du... dela med dig, och det är viktigt. Det här är jätteviktigt. Om vi nu säger att det här är en podd som handlar om hur vi mår, både fysiskt och psykiskt. Det här är ju del av livet. Alla förhoppningsvis väldigt få kommer att vara med om att mista ett barn, men vi kommer alla att stöta på sorg och hur man ska hantera sorgen är ju
och det
enormt
tycker jag
viktigt.
Är väldigt trist med vårt samhälle att vi inte har ett ämne som faktiskt heter sorg. Dör en hund, när du köper en ny hund till barnen fort som kvickt eller en ny hamster. Jag tror att vi är väldigt oförberedda för det mest vanligaste
det
i livet.
Grundläggande. Det är en sak vi vet. Sorg, vi ska alla dö. Ja.
Men vi bara skickar iväg våra gamla till ålderdomshemmen och vi liksom borstar över saker.
Och nu under pandemin så skickar vi iväg dem där och sen så och träffar vi liksom, dem inte ens överhuvudtaget.
Nej, jag tycker att det är så. Jag menar, tittar man på andra länder där man kanske hade sin döda pappa i kistan i hemmet och man sörjde där. Men man fick som en helt annan, tror jag, kontakt med döden och en helt annan syn på döden också.
Ja, man lever med sina gamla tills de dör.
Ja, så det tror jag att vi vissa ska försöka bli bättre på att faktiskt prata med mina barn just mer om sorg.
Gör du det nu? Du sa att du ska bli bättre.
Jag kan göra det ännu mer. Man kan göra ännu mer liksom om hundar går bort. Men då använder jag ju min tro i som grundstomme såklart. För det är enklare tycker jag att säga att man kommer till himlen och man får träffa Isak där än.
Så du pratar, men du pratar med Isaks syskon. Hur tog de det här?
Jag tror att det vackraste av allt när Isak gick bort var faktiskt hans lillebror Charlie som var 2,5 då. Han frågade frågor om Isak maniskt, kanske 10-15 gånger om dagen. Och det var en stor hjälp. Han fick som en sån här... Och jag skrev faktiskt upp det, så jag har kvar flera sidor av de frågorna som han ställde mig. Och det var, tyckte Isak om köttbullar? Åh, mamma, Isak är på molnet, han springer efter bilen, vinkar till honom. Han var som att han sa saker om Isak hela tiden. Det gjorde också att jag fick prata om Isak hela tiden och berätta. Kunde Isak simma? Rapa han i din mage? Han ställde jättemycket sån här frågor. Det var,
konkreta frågor. Men konkreta. Det blir lite som den där som kommer med spaghetti och köttfärssås.
Ja, men precis.
Det är väldigt konkret.
Ja, och ett annat konkret som också är en sån där grej jag tar med mig. Det var en ung pojke som skrev ett långt handskrivet brev till mig. Och han berättade att han kände inte egentligen Isak. Men han spelade samma fotbollslag som honom. Och han sa att jag vill bara att du ska veta att han var så fin i omklädningsrummet mot sina vänner och han hjälpte dem som var svagare. Så han skrev ett långt brev om en person han inte kände, men utifrån dem, den synvinkeln han hade av Isak. Och det värmde så mycket att han tog sig tid och att han gjorde det här för mig. Det är liksom...
och det värmde mer för att han inte var så jättenära egentligen.
Nej, precis. Att folk berättar små historier eller det kan vara vad som helst. Eller kommer du ihåg när han gjorde det? Eller... Jag älskar det.
Jag har faktiskt en parallell även då när min dotter dog, att det var en av mina syskons svärmor som inte var så himla nära mig, som skrev ett långt handskrivet brev om det här också. Så det där känns ju som någonting som man också kan ta med sig om man stöter på skrivet brev. Handskrivet.
Ja, precis. För jag fick också någon gammal kollega skrivit handskrivet brev. Och det känns som att någon verkar, det är inte bara att man hafsar ihop ett litet sms eller en några hjärtan och en sån här amen-gubbe emoj, utan... Nej, man ska ta sig tid. Det kan rädda en människas, jag tror också det kan rädda liksom en människas liv att få de här små, det är som små bojor, eller vad säger man, små såna här,
ja, en livboj.
En
tanke som slår mig, det vi har ju levt nu under ett år där vi verkligen pratat om döden på ett sätt som man kanske inte gjort i och med pandemin här. Jag tror det finns något bra med det här som har skett under covid.
Ja, det är ju jättebra, men sen tycker jag att du tar fram väldigt mycket ilska och arghet och otäcka sidor hos människor också.
Som till exempel?
Jag vet inte, jag tror att liksom den isoleringen har gjort att människor hackar på varandra, att man inte visar någon kärlek. Och, jag vet inte, jag tycker att vi pratar mer om döden, men jag tycker att corona verkligen har gjort liksom både media och liksom, det är mycket hugg.
Ja, det håller jag med om och det har vi ju pratat jättemycket om i den här podden. Alla negativa effekter av covid. Jag försöker verkligen att hitta något positivt.
Men det är svårt, för du får inte ge någon en kram. Det är om du kanske ger någon en cyberblomma, men det är väl inte speciellt kul.
Och kommer du med en sån här bunke med köttfärssås så kan man smitta någon med det, så det kan du inte göra det heller.
Ja, nej, tyvärr så har jag väldigt få positiva saker att säga om det. Jo, jag kan säga så här, jag tycker det är skitpositivt man kan ha Zoom-möten.
Ja.
Man slipper åka på grejer. Det är jättepositivt att man kan ställa in grejer man skyller på att man är lite snuvig.
Ja, det är ju fantastiskt.
Ja, man behöver inte göra grejer. Nej, men nu är det någonting. Alltså, jag använder mig av
det. Fast du och jag, vi har ju väldigt många barn. Ja. Så att, det kan man ju tycka är positivt då. Men alltså, det är ju rätt irriterande att man
har
inte kan
hemma,
få...
Jag har
dem
hemma, ja.
Dels det.
Vad helvete, måste jag ha de här jäkla jobbiga ungarna hemma.
Och jag har ju barn från två tvillingar som är 5 och en som är 2 här, fyllde 2. Ja. De är ju oftare hemma från dagis än att de är där. För så fort någon nyser så måste de vara hemma.
Ja, jag menar, de är snoriga ändå. Det är ju 2 älvor i näsan på dem året runt.
Det är därför det heter snorunge.
Precis.
Mm. Nej, så det, sammanfattningsvis kan vi säga att covid har inte gjort saken bättre.
Nej.
Tack så jättemycket för att du kom, Maggan. Jag älskar dig.
Jag älskar dig. Tack själv.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se. Thank you.